Så. Och så ska jag läsa dagens episteltext. Och det är över den jag tänker predika. Den är från första Korinterbrevet. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent. Men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Och så är dagens rubrik Bana väg för Herren. Och då tänkte jag, fint uppdrag, vi ska bana väg, hjälpa människor att hitta Gud. Det kan vi göra. Och vi kan också ställa oss i vägen för människors kontakt med Gud. Och det tänkte jag att jag ska fundera lite, eller att vi ska fundera tillsammans lite kring idag. Paulus, har han hjälpt dig i din tro? Eller har han stått i vägen? Alltså det kan ju vara lite svårt att gilla en del saker som vi läser att Paulus har skrivit. Acceptera dem, till exempel det han skriver om kvinnor. Om de ska tala som jag. Vad han skriver om hur slavar ska vara lydiga eller underordna sig. Vad han skriver om homosexuella. Det där att hamna mitt i ett brev, det är ju väldigt nära och ändå är det så mycket man måste gissa. Det är lite som att sätta på tvn och komma mitt i ett program. Vad är det för några som pratar? Vad har sagts innan? Vad handlar det här om? Att läsa ur ett brev, vi läser någon annans post. Man kan ju börja med att fundera på vem är det som skriver och vem är det som tar emot. Och jag har läst en jättespännande bok om Paulus och det är delvis ur den jag hämtade här. Brevet, församlingen och brevet skrevs ungefär i mitten av 50-talet, det vill säga 20 år efter Jesus dog och uppstod. Vid den här tiden fanns det runt Medelhavet många små församlingar. Forskarna tror att det sammanlagt fanns kanske mellan 2 och 3 tusen Jesus efterföljare i hela världen vid den här tiden. De möttes i butiker, verkstäder, hem. Man får inte plats jättemånga i så. Det var ju inga. Så det är en sak de bygger på, va? Hur stora församlingarna kan de ha varit. Och så samlades de regelbundet. Det finns skrivet varje vecka. De återkom och ses varje vecka. Vad gjorde de när de sågs? Ja, de firade nattvard. Man kan tänka sig att de återberättade historierna om Jesus. De hjälptes åt praktiskt. Det står de. De diskuterar saker. De kan haft tillgång till lite texter från Gamla testamentet. Men något samlat Gamla testamentet existerade inte vid den här tiden. Och något Nya testamentet fanns definitivt inte. Alltså Paulus brev, det är de allra äldsta texterna vi har i Nya testamentet. Evangelierna kom senare. Att läsa brev. Nu ska ni få se ett annat brev. Jag är i en tid av påfyllnad och kanske kursändring. Tack för kvällen ni gav oss. Det blev en stöt till. Här kommer en dammig enkel bok. Den betydde mycket för oss alla som var delaktiga. Så ge inte upp trots att det är mycket jobb. Nu vill jag att ni ska fundera eller kanske växla några ord med den in till er. Vad tror ni detta är? Är det från Bibeln eller vad tror ni den kommer ifrån? Vad kan det här brevutdraget handla om? Det är nästan hela brevet faktiskt där. Jag ger er en liten stund. Grunna, gärna växla några ord. Vad är detta? Mm. Ja, okej. Okay. Ja, ingen aning var det kommer ifrån. Ni ska få facit nu. Det här brevet fick jag av en kvinna i Kungälv förra veckan. Hon är nybliven pensionär och jag hade varit där och berättat om räddningsmissionens arbete. Och så hade jag också berättat att vi håller på att göra en bok med sopprecept och krönikor om vårt arbete. Och då berättade hon att på 90-talet så gjorde de en liknande sån sak i en verksamhet i Biskopsgården. Och den ville hon skicka till mig. Och så fick jag ett brev med detta. Jag är i en tid av påfyllnad och kanske kursändring. Nu förstår ni va? Typ 67 någonting. Tack för kvällen ni gav oss. Ja. Det blev en stöt till. Här kommer en dammig enkel bok. Ett exemplar av hennes bok från 90-talet. Den betyder mycket för oss alla som var delaktiga. Så ge inte upp, trots att det är mycket jobb. Alltså med den här lilla... Det är när man vet bakgrunden. Och så här var det när Paulus skickade och de andra breven som skickades. Mycket han nämnde visste församlingen jättemycket om. Men vi vet inte vad som citeras och vilka kontext de befinner sig. Den grejen vill jag att vi ska ha med oss. Den här dagens text är ju ur ett brev. Du kan få lägga upp det igen. Ska vi tänka oss lite detektiv på det? Jag andas ju att det finns lite av en konflikt där. Paulus säger, mig är det likgiltigt. Mitt samvete är rent. Om man läser lite för och efter så får man reda på att Paulus ledarskap är ifrågasatt. Det finns en hel del problem med församlingen i Korinth. Jag ska komma in på dem. Men hur tung ska han vara, Paulus? Och då vill jag berätta lite om Paulus bakgrund. Det var ju så att han hade aldrig träffat Jesus. De 12 lärjungarna vi ofta talar om, apostlarna, de hade vandrat med Jesus, blivit utvalda. Paulus var ungefär jämnårig med dem. Men det var först efter Jesu död uppståndelse som han mötte Jesus i en syn. Och hade den här starka upplevelsen. Och blev en hedningarnas apostel som han kallar sig. Och det där att han kallar sig apostel, det var nog inte helt accepterat. För det, många menar att det var bara de här 12 som skulle få vara apostel. Det var så fin titel. Och att han som inte ens hade träffat Jesus skulle kallas apostel. Det var också så att han kom från... Han kom från staden Tarsos. Han var välutbildad. Det var en stad där det fanns universitet. Det fanns retorikskolor. Han kunde flera språk, en stadsmänniska. Och så kan ni jämföra det med lärjungarna runt Jesus. Som var lantisar, troligen utan utbildning. Bodde i Galileen. Man kan ana att det inte var helt lätt för Paulus att bli en i gänget där. Och också den här starka gemensamma upplevelsen de hade haft. de 12 apostlarna. Det är ju ändå något, ni känner igen det kanske. När man har varit med om något stort tillsammans, en stor kris. Man svetsar samman vi som var med, vi som gjorde det. Att komma senare och bli en del av det gänget. Ofta svårt. Okej, det är lite om Paulus. Och sen vad vet vi om mottagarna då? Församlingen i Korint. Ja, han hade varit där första gången en missionsresa år 51-52. Och då hade han grundat den här församlingen. Och nu är det 3 år till som har gått och han skriver det här brevet. Och det står att det är första Korinterbrevet, men det är inte det första han skriver till dem. För han skriver på ett ställe som jag skrev i ett förra brev. Och det här är bra att påminna sig. De breven vi har, det är ingen komplett brevsamling. Utan det är skett många till honom. Vi har ju inga brev sparade från församlingar till Paulus. Men även att han skickade ett gäng till andra, bara några är kvar. Den här församlingen tror man var kanske runt 100 människor. Och de verkar ha kämpat med. Om man läser hela de två Korintierbreven som vi har bevarade, så ser man vilka frågor kämpar de med. De kämpar med sociala klyftor och spänningar inom församlingen. Rika, fattiga, utbildade, outbildade och så. De kämpar med ledarskapet. Vem ska få vara ledare? Man håller på olika ledare. De kämpar med de andliga gåvorna. Hur ska de användas och hur stor plats ska det där andliga få ta? Och de kämpar med vilken lära som är rätt. Hur mycket ska man låta sig påverkas av det omgivande samhället? Liksom anpassa sig till världen och hur mycket inte. Alltså dessa 4 grejer, ungefär exakt samma som alla församlingar i alla tider har kämpat med. Och också, vad jag förstår, Bifrostkyrkan, eller? Ja, men vi är väldigt lika så. Och i sina brev går Paulus in på sakfrågor. Han argumenterar, han tillrättavisar och han säger ju inte samma sak överallt, men han har ett övergripande budskap. Man måste göra massa antaganden när man läser honom. För det är inte så mycket som inte står. Men man kan ändå få en ton av vilken riktning, hur hanterade han konflikterna. När backade han, när han gick fram. Det är det som är så spännande. Alltså jag blev ju helt förtjust i Paulus när jag läste den här boken. Bara för att det, om man nu läser med detektiv, och jag har haft lite svårt för honom innan. Detektivögonen. Om man ser honom som helhet kan man tänka, han var en mystiker. Som hade de här extatiska upplevelserna. Som såg syner. Men han var också en väldigt välutbildad och produktiv person. Man säger att ungefär halva Nya Testamentet är präglad av Paulus. Jag tror han var lite ensam bland apostlarna. Det framkommer hela tiden för att han var en udda karaktär. Och jag tänker att ibland är det extra intressant att lyssna på den som är udda. För den har andra ögon på grejer. Den som har en annan bakgrund, kanske kommer från en annan kultur, som inte är. Ja, när det gäller att Paulus texter har stått i vägen för människors tro, så är det nog när man har läst dem som allmängiltiga sanningar till hela mänskligheten. Istället för som någon annans brev skrivna in i en specifik situation. En gång till samma. För det här är liksom kärnan av vad jag har landat i. När man har svårt för Paulus. Det är för att man läser hans brev som allmängiltiga sanningar till hela mänskligheten. Men ett brev är skrivet in i en specifik situation. Vi läser någon annans post. Ändå oerhört värdefullt. Men att läsa med den, ska man säga, ödmjukheten eller skärpan med det ansvaret. Det finns en textrad i en av Ulf Lundells rockpoetens tidiga skivor, på en av hans skivor som har varit med mig genom livet. Och han sjunger så här: de kristna kom sjungande barna tro och bestal dig på din. Någon som känner igen? De kristna kom sjungande barnatro och bestal dig på din. Alltså det finns gäng av kristna som, och jag känner, sån vill jag inte vara. Och så, eller För att man kanske är väldigt exkluderande. Vi är kristna på vårt enda rätta sätt. Och som dem. Vi är kristna jämfört med er. Eller som kanske uttalar sig väldigt kategoriskt i frågor där jag känner att det skaver. Och sen har jag levt med, jag ska inte låta någon besjäla mig på min barnatro eller min tro. Och jag önskar att jag inte är någon som besjäl andra på deras tro. Jag ska se vad jag skrev här. Alltså att bana väg är ju verkligen inte enkelt. Men jag tänker också att varje mottagare har ett ansvar. Att det är lätt att avfärda något ytligt. När man läser rubriker i någon kristen press eller sådär. Usch den. Eller, men ja. Att vem är det som talar? I vilket sammanhang? Till vem har den sagt detta? Jag tänker att det är ett... Ja. Det finns små armband av plast som blev väldigt populära på 90-talet. Där det står VVJD. What would Jesus do? Och det går ju ut på då att i olika kluriga situationer så ska man fundera på vad kunde Jesus ha gjort i det här läget. Som ett litet experiment i mina Paulus-studier då, så har jag funderat lite på what would Paulus do? Lite olika lägen. Och har landat då i att jag tror att Paulus hade skrivit ett brev. Och nu ska jag avsluta min predikan här med hur ett sånt brev skulle kunna se ut till Bifrostkyrkan här idag. Så nu får ni lyssna noggrant. Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, till Bifrostförsamlingen på Lantbruksgatan 2 i Mölndal. Jag tackar alltid Gud för er. Han är trofast och har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Visa alltid varandra kärlek och tålamod. När nu det nya året kommer ber jag för er att ni ska få mycket glädje och kraft av att mötas. Var trogna med ert deltagande i sammankomsterna och ge era ledare uppmuntran och kärlek. Jag tänker särskilt på min tjänarinna Eva-Marie och hennes unge medhjälpare Joel. Jag tackar alltid för er omsorg och att ni så fint har organiserat er i goa grupper. Jag minns med glädje ert rika musikliv och alla som tjänar med sina gåvor inom såväl ljud, instrument som röst. Ert engagemang är en förebild för hela Västra Götaland. Jag ber nu särskilt för de som kommer till er med en lite annan bakgrund än ni är vana vid. Så var det för mig. Jag kom från staden Tarsus och Petrus, Jakob och de andra apostlarna, de kände mig inte. Men genom Guds nåd har jag blivit upptagen i gemenskapen och fått bli en Herrens sändebud. Jag är inte felfri. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Mitt budskap är inte nytt, men det gäller också er i Mölndal. Låt oss alltid och tillsammans bana väg för Herren. Låt oss öppna dörrar till människors hjärtan med kärlekens nycklar och omsorgens fana. Gud är trofast och hans är äran i evigheters evighet. Amen.